Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del 2. I det första avsnittet så har vi pratat om våra svenskar som har fightats i UAE Warriors samt Sadi Boussi i PFL. Vi hade Ali Taleb som blev mästare i UAE Warriors. Vi hade Johnny Thomas som vann via submission i första ronden. Och vi hade Samuel Bark som plockade hem ett domslut. Vill ni höra om det så får ni bara backa till avsnittet innan. Men nu ska vi prata om titelbältena som stod på spel. Det var Israel Adesanya som skulle försvara mot Jared Cannonier. Vi hade även Alexander Volkanovski som skulle försvara igen mot Max Holloway då de skulle mötas för en tredje gång. Jag ska vara ärlig med dig här, vänner Martinez, och säga att för mig så var det här verkligen den mest intressanta matchen på kortet, och jag kände det även när jag satt och tittade på den. Det var den matchen som jag hade mest nyfikenhet på. Jag var som mest engagerad i hela fighten. Jag kände inte riktigt det med Israel Adesanya och Cannonier, så därför tycker jag att vi börjar prata om Volkanovski och Max Holloway. För i min mening så finns det, i alla fall från min sida, mer att prata om där. Känns det okej?
Ja, definitivt. Jag håller faktiskt med.
Ja, alltså det är så mycket grejer att packa upp ur den här. Jag kommer nog inte direkt nörda ner mig i detaljer i fight mer än att Alexander Volkanovski var briljant. Det såg så otroligt bra ut. Jag gillar lite presskonferensen. Jag lyfter det här med att det kan förmodligen vara lite press och stress ifrån Max Holloway. Och det kändes som att det var det på presskonferensen. Jag fick bara den känslan ännu mer. Av att det var någonting som en viss tyngd. Han visste att det här är en gåta för mig att lösa. Volkanovski presskonferensen efter säger att det var bra att det blev prat om det här. För jag behövde få den här lite elden och glöden. Så han var tacksam över att Holloway hade påbörjat lite det som han gjorde. Men väl inne i buren så tycker jag att vi ser återigen den här utvecklingen på Alexander Volkanovski. Vi sa det redan efter Brian Ortega. Det känns som att han har utvecklats mer. Och jag tycker det var väldigt, väldigt tydligt igen. Alltså, vissa har spekulerat, kan det vara så att Max hade en off-kväll? Jag säger nog nej på det. Jag anser inte att Max Holloway hade en off-kväll. Jag anser bara att Volkanovski är mycket bättre än Holloway. Vad tänker du där? Tycker du att det kan ha varit en off-kväll? Eller är det som jag spekulerar att han bara är bättre än Holloway?
Jag skulle inte underskatta faktumet att Holloway kanske var lite väl stressad på väg in i den här matchen eftersom han förstod hur mycket som stod på spelet. Detta är liksom sista möjliga chansen. Men fightingmässigt, alltså nej, det kändes som han gjorde egentligen ganska mycket av det som har gjort honom så bra. Jag tyckte han hade definitivt ett par bra stunder i andra ronden till och med. Men nej, för det mesta, alltså, jag skulle säga att det var 80% att det var bara Volkanovski som har blivit bättre. Jag skulle säga nästan att gamet har gått förbi. Jag klagade på det här, men den här lite halvendimensionella långa boxningsstilen som Rob Font och Calvin Kattar och de här har. Och Holloway har väl ändå lite också av den stilen, och jag känner bara typ den stilen har blivit utlistad. Och man fick bevis på det här. Alltså Volkanovski, han gjorde så mycket bra. Alltså, vi har pratat om det innan, men du vet, han sett att byta stance mitt i kombinationer. Han är så bra på att liksom byta stance för att ta sig undan en attack och sen så kontrar han och sen byter stance mitt i attacken så att han kan nå ännu längre fram. Det var så många gånger när han nådde med den där högern och det hade förödande effekter och det fick man ju se på Holloways ansikte också. Det var liksom... Nej, det bara, jag tyckte vi har börjat se på något sätt så har Volkanovski hamnat långt bak i skuggan på typ GOAT-diskussionen. Absolut så är Usman och Adesanya värda att vara i den diskussionen. Men det är konstigt när man ser tillbaka. Varför har Volkanovski inte ens varit i den diskussionen? Alltså okej, visst det var kanske för att folk hade sina motsättningar gällande domsluten. Men sen samtidigt hade inte folk motsättningar med Usmans domslut i ringmatchen mot Colby Covington. Det finns ett argument för Covington i den matchen. Ja. Jag personligen håller inte det, men det finns ett legit argument där. Så, och jag menar helt ärligt, kolla vad han har gjort nu. Chad Mendes, Jose Aldo, Max Holloway gånger två, Brian Ortega, Korean Zombie och sen Holloway nu igen. Och nu att lämna typ, det var inga frågetecken, det var typ tre utropstecken. Ja. Detta var... Det var inte en sån utklassning som Calvin Kattar fick mot Holloway, men detta var ändå en typ teknisk utklassning. Detta var liksom, ej, min stil är så pass mycket bättre än din stil att du kan nästan inte göra någonting. Jag tänkte inte vid något tillfälle att oh, nu kommer Holloway bli knockad eller sådär. Men det var snarare en typ, oh wow, han blev stylad på ett sätt som han brukade göra mot andra. Ja. Detta var på något sätt lite av en... alltså gamla byts ut mot det nya på något sätt som jag tyckte var nästan ett tema som gick igenom mycket av kortet. Nu är det lite ironiskt för att Volkanovski är faktiskt 3 år äldre än Max Holloway, men poängen av typ någon som har varit i UFC längre som ses som mer av en veteran, detta kändes lite grann så typ okej, nu är det dags för Holloway att ta ett steg ifrån denna divisionen eller åtminstone ett steg tillbaka. Jag skulle vilja se han ta lite ledigt. Han har hållit sig jävligt aktiv faktiskt och han har gått många, många, många tuffa krig. Jag tycker han förtjänar lite paus. Han är fortfarande ung. Han kan kanske fortsätta i den här divisionen om Volkanovski väljer att lämna och allt det där. Men ja, detta var liksom typ Holloways tid att ta ett steg ifrån den tronen och Volkanovskis tid att ta ett steg in i rampljuset och verkligen ta åt sig välförtjänt cred och respekt som jag känner att han verkligen har nu. Men för att vända en snabb fråga till dig, Paul. Vad tycker du väntar Volkanovski efter detta? För att det känns som att många snackar redan om att han kanske inte har mycket kvar att göra i den här divisionen.
Nej, och det var ju nästan lite det han lyfte själv. Han är ju redo att gå upp och hålla två divisioner aktiva. Mm. Han vill gå upp och fighta som titeln. I lättvikt då, ifall det är någon som inte vet vilken viktklass som är där ovanför. Och då pratar vi Charles Oliveira. Ja, det var en helt, alltså, helt galen match. Alltså jag vet inte, det är så sjukt efter den här matchen att båda två står nästan inför samma dilemma. Att den här viktklassen har ingenting mer att ge. Och det är det som är så... För när man kollar... Jag ska bara ta fram rankingen lite snabbt här. För när man tittar på rankingen... Ja, jag drog väl slutsatsen. Ja, okej, Josh Emmett kanske skulle kunna vara lite... Alltså, det är ju inte intressant om vi liksom var riktigt ärliga. Alltså, man kan ju försöka intala sig själv att det blir en intressant match, men det är ju svårt. Nej, alltså det är svårt. Det är så här, Jay Rodriguez skulle kanske kunna bli intressant, fast ändå inte på något vänster. Men bara att det är nytt blod ändå, även fast Rodriguez då har mött Max Holloway och förlorat mot honom. Men annars får man nästan titta så här, okej, Bryce Mitchell, ja. Intressant. Movsar Ebolev, då börjar vi snacka. Ilia Topuria. Mm. Men nu snackar vi folk som är topp 10 och längre bak. Vilket är helt galet när nästan ingenting innanför ramen av topp 10 är spännande. Då har vi ett problem inom klassen, vilket är rätt uppenbart. Så det är väldigt, väldigt intressant att båda två efter den här vinsten samt förlusten står inför samma dilemma. Båda bör kanske byta viktklass. Jag gillar att Volkanovski vill ha double champ och liksom säger att jag vill hålla båda aktiva och fightas frekvent inom båda två. Han fightas redan frekvent. Och jag håller med Han behöver få mycket mer respekt. Jag tror att jag är väl nog en av få som ändå har gett han den respekten och tycker att han är bra och har lyft honom för, ja, men lite det gameplan killer tanken som jag har runt honom och Gunn, de kan implementera det på ett sätt att det ser nästan ut som att de inte gör någonting, men de vinner matchen och man fattar inte hur, för att de får sin motståndare att inte göra det de är bra på, och det är ju egentligen fantastiskt att man kan göra det. Den här gången tycker jag verkligen det var utropstecken, det var stämpel på. Holloway vann inte en enda rond i den här matchen. Nej. Inte en enda rond. Jag vill lyfta en till sak som jag tycker är väldigt intressant. Nu förstod jag dock inte vilken dag han pratade om, men när det gällde förra matchen så ska USADA ha kommit till dem på hotellrummet och knacka på extremt tidigt på morgonen, eller rent sagt mitt i natten, för att ta pissprov på honom. Om jag förstod det rätt så hade det att göra med alltså matchdag. Så mitt i hans sömn inför matchdagen så kommer de och väcker honom. Han får strul med sömnen, och då får vi inte glömma heller att de flyger, det är en sjuklig jetlaga, så att åka från Down Under till USA, det är extremt. Och så ska han ha tagit någon melatonin för att kunna somna, och han kände hela matchen att allt var bara off, han var trött och hela den biten. Och jag gillar att han inte har lyft det förrän nu. Att när han väl satte utropstecknet på, så säger han hej. Så här såg det egentligen ut inför förra matchen, och jag är så glad nu när den här matchen är över, för nu fick jag verkligen visa, jag fick inte det förra gången. Men nu var allting på plats, och så här ser det ut när jag får sova bra. Liksom. Och det är ändå snyggt, för att jag tycker ändå att det här med sömn är en legitim ursäkt. Jag tror att alla vet hur jobbigt det är när man ska gå och jobba, men man har sovit jättedåligt. Det påverkar den hela dagen. Tänker då att gå in och prestera på den absolut högsta av nivåer. Det är klart det kommer ställa till problem. Självklart. Och det har vi hört andra fighters också som har haft det här dilemmat. Och jag tycker att det är en väldigt legitim ursäkt. Sömnen är oerhört viktig och kan vara extremt avgörande. Men byta viktklass eller inte, det är där den stora frågan är just nu. Jag tror att, jag vet inte om UFC är ruskigt heta på att sätta Volkanovski mot Charles Oliveira bara så där. Jag vet inte. Men jag tycker
det är tveksam.
Vad sa du?
Jag är också tveksam. Det känns som att det hade fuckat upp en division som för att en sak som du har sagt, som alla andra säger, som egentligen är fel fast rätt under ytan, Charles Oliveira är inte champ. Han blev fråntagen sin titel.
Precis.
Så man måste ju reda ut allt det där först. Alltså det är det som jag tycker också, att kolla, lättviktsdivisionen behöver få lite stabilitet. Jag tycker Oliveira mot Makhachev bör hända, så att man kan liksom få tillbaka sin mästare på tronen och allt det där. Det känns som att även om jag tycker Volkanovski egentligen borde, så kanske vi borde vänta tills Jair mot Brian Ortega. För att lik dig, jag skulle ha Volkanovski som hyfsat stor favorit mot Jair Rodriguez, om vi nu leker med tanken att Jair vinner. Det är den mest logiska matchen. Jag tycker att Jair borde gå före Josh Emmett om han vinner. Han stilistiskt sett så är det den mest unika och intressanta matchningen som Volkanovski har sett. Jair har en väldigt intressant stil. Han är väldigt bra på distans. Och helt ärligt, kolla om matchen mot Holloway. Han var inte långt ifrån att vinna den. Så jag tycker det finns liksom den. Och sen Josh Emmett. Jag vet inte fan. Men och sen just de tre du nämnde också. Bryce Mitchell, Movsar och Ilia Topuria. Väldigt intressanta. Men jag tror de blir intressanta i en titelmatch nästa år som allra tidigast. Så det blir lite trafik i båda divisionerna, känner jag. Och det är därför jag är typ mycket gladare för att Max ska flytta upp. Och typ, kör någon. Det finns hur många roliga matcher som helst för Max Holloway. Alltså typ, vad säger som typ Max Holloway mot Rafael Dos Anjos? Vad säger som han mot kanske Michael Chandler? Alltså du vet, det finns roliga matcher. Vad säger som han mot Tony Ferguson? Alltså, jag tycker det finns roliga matcher som inte kommer negativt påverka divisionens flöde och ranking och sånt för Holloway. Man kan nästan slänga in han mot vem som helst i lättvikt i toppen. Och det blir en bra logisk matchning. Liksom. Kan inte säga det för Volkanovski, det blir för trögt liksom. det får båda divisionerna att liksom halta lite.
Ja. Nej, men det så är det ju. Det är det som är lite kruxigt just nu med lättvikten, att den ser ut som den gör. Och i lättvikt så ser jag också, det är så många mer fighters som verkligen är på väg upp som blir intressanta när man tittar på den divisionen. Men bantamvikt, förlåt, fjärdevikt, inte just nu. Inte just nu. Mm. Och det, jag tror att UFC har ett problem här. De har verkligen problem.
Men helt, vad gör man med Josh Emmett? Vad gör man med honom? Kan man sätta han i en titelmatch redan nu? Jag tycker inte han har förtjänat det.
Alltså, jag vet inte om Josh Emmett är så marknadsförsbar heller på det sättet. Alltså, han är ju en fighter som många känner till, men casual fans tror inte jag har en blekaste vem Josh Emmett är. Jag tror inte att det finns...
Är det inte han som nästan blev mördad av Jeremy Stevens? Det är typ så de tänker på honom säkert.
Ja, jag tror många mer känner igen Josh Emmett för den fula tatueringen han har på bröstet, men annars så, jag vet inte, och det handlar inte om att såga Josh Emmett. Josh Emmett är en bra fighter, han är en underhållande fighter för oss som vet vem det är, men vi måste också titta lite realistiskt om det, när det handlar om en underhållningsbransch. Går det att sälja pay-per-views på Volkanovski mot Josh Emmett? Är det högst tveksamt? Han och Jair Rodriguez, ja. Brian Ortega, okej, men det är inte kul att se honom mot Ortega igen, och det är det som blir så tråkigt ibland i de här topp 5, det är när det blir okej, champ möter en ny och så är det rematch. Och sen blir det rematch igen mot den han mötte innan. Och så det snurret är så otroligt tråkigt. Och Holloway nu fattar ju, okej, jag har 3 torskar mot den här snubben och nu blev jag ägd. 3:e gången ägde han mig. Det är liksom 4:e Max Holloway-matchen. Alltså det går inte. Det blir högst ointressant att se. Så... alltså det är svårt. Jag tycker att vi står inför ett, eller de står inför ett, för ett fjärdeviktsdilemma av dess like. Men sista orden på Volkanovski. Om ni inte respekterade honom innan det här, det är nog dags att verkligen bara börja göra det. För Volkanovski är bra och det finns ytterligare ett problem med honom. Han blir bättre. Han utvecklas. Mm. Och jag sa det här på Discorden också, Volkanovski just blessed Holloway, och det är det han gjorde. Han välsignade honom där inne med stryk. Och det är rätt roligt också, höjdpunkten av ironi är i presskonferensen när Max Holloway säger "You're known to not give damage." Men han fick också smaka den här gången. Han blödde och hade det varit 2-3 ronder till så hade han nog påmint mer om det han gjorde mot Brian Ortega också. Jag vet inte, för mig hatten av. Jag har respekterat Volkanovski länge och jag hoppas bara att fler verkligen får upp ögonen för den här killens storhet. För att han är otroligt duktig fighter. Otroligt duktig. Och att han då börjar sin resa i typ så här mellanvikt och jobbar sig ner, det är ju helt galet. Men där han är just nu och den förmågan han besitter är helt otrolig, och att han har utvecklats så här mycket sedan hans första och andra möte med Max Holloway. Alltså, hatten av bara. Det är det enda jag kan säga. Stor respekt, tack och bock. Volkanovski, jag tror att han visar verkligen fighters vad det är att vara fighter och att hela tiden utvecklas. Otroligt duktig.
Ja, verkligen, kan bara hålla med och bara snabbt att lyfta det som du nämnde för flera avsnitt sedan. Han må vara 33 år gammal, men tekniskt sett så är Volkanovski utan tvekan i sitt prime nu.
Ja.
Så som han utvecklas mellan varje match. Alltså han blir svårare och svårare att träffa. Hans träffar blir hårdare och hårdare. Hans kombinationer blir vassare. Alltså allting bara... Jag har väldigt svårt att se någon i den divisionen. Alltså det är typ Movsar, Evloev... Kanske kan jag se liksom ett hyfsat stort hot där lite längre ner, men just nu är detta Volkanovskis division.
Ja, utan tvekan. Vi rör oss vidare till huvudmatchen på kortet. Israel Adesanya skulle ta sig an Jared Cannonier. Det blev 5 ronder, vilket var rätt klara att de skulle gå till mästaren. Alltså, jag tappade fokus ganska mycket under den här matchen. Israel Adesanya gjorde det han behövde göra för att vinna. Det kan ju vara så att han blev lite påverkad av att Drake hade bettat 1 miljon på honom. Så att han torskade inte matchen. Och han fick då se bra ut. Men det blir ju det där med vissa typer av fighters. Speciellt när det kommer till sådana som Adesanya. Man vill se den här knocken och då blir man nästan lite, vi blir bortskämda och jag kände själv att jag blivit det. Jag blev bortskämd av Adesanyas otroliga prestationer, så att när det väl blir en liten så här, fortfarande en bra prestation, så känns den mycket sämre än vad den egentligen är. Och jag vaggade mig in i den känslan väldigt, väldigt mycket. Och jag får skylla mig själv, men då undrar jag, blev du också invaggad i den eller upplevde du matchen på ett annat sätt än mig?
Alltså jag hade nästan förväntat mig faktiskt att matchen skulle bli lite halvseg, för jag påmindes lite om Adesanyas match mot Joel Romero.
Mm.
Där det är någon som har väldigt mycket power, som ändå inte är typ slarvig med sin power. Paulo Costa. Alltså jag såg riskerna. Och sen samtidigt, jag tycker det är väldigt värt att säga, krävs två att dansa tango. Jared Cannonier, jag tyckte inte han fightade som en 38-åring vars typ sista chans att nå titeln är nu. Liksom typ, när du har passerat den där tredje ronden och saker inte funkar för dig, du måste ta risker. Alltså typ, om du är Jared Cannonier, vad gör det för skillnad om du blir toknockad i fjärde ronden eller om du förlorar detta domslut? Alltså inget av de här är bra för ditt varumärke, ingen av dem hjälper din chans att få en ny titelchans. Jag tycker Cannonier borde ha satsat lite hårdare, liksom tagit några risker. Vi vet att Adesanya är typ kontringsfighter och det är han som har titeln. Om du ska ta den ifrån honom och du vet vilken stil han har, så måste du göra lite mer. Som svar på frågan, jag tyckte det var en ganska seg match. Och igen, jag tycker inte man kan hålla det emot Adesanya så pass mycket. Du vet, när han först kom in i UFC, han var lite av ett fenomen, det var fortfarande nytt. Hans stil var fortfarande lite svår att beräkna. Liksom. Nu har han ändå gått liksom hans fyra senaste matcher har gått fem ronder. Mm. Det finns så mycket mer att studera på honom. Alla de här nya titelutmanare, de studerar alla hans grejer och då blir det ju svårare för Adesanya att dra ifrån också. Det är nästan av en oundviklig effekt. Lite grann som typ Jones senare matcher blev lite tråkigare också, för att han kunde inte dra ifrån på samma sätt. Fighters kunde räkna ut lite mer hur han skulle göra. Så, men det gör inte matchen roligare. Alltså helt ärligt, detta är ursäkter på en ganska tradig match. Jag menar, jag är däremot hypad för Adesanyas nästa titelmatch,
ja.
Men den har helt ärligt också potential att bli tråkig. Jag hoppas inte det dock.
Nej, alltså det blir lite det där med vissa mästare. Man förväntar sig den här stilen de hade när de flög upp i rankingen och tog titeln. Och nu kommer vi få se det spektakuläraste hela tiden. Och det kommer hända ibland under vissa titelmatcher, det kommer inte hända. Men jag håller med dig, verkligen, där med Jared Cannonier, att bro, du är så många ronder in, ingenting har funkat, bara testa någonting annat. Sen om det är en helt galen spinning backfist som kanske släcker dig, men prova. Alltså, jag tror också det. Testa någonting bara. Prova bara någonting helt annat, för att strategin du har kört hittills har inte fungerat överhuvudtaget. Och då tycker jag, då får man nog bara skicka in någonting helt annorlunda. Men det är svårt också när man inte är den typen av fighter, och det är inte Cannonier. Han är inte den som skickar in de konstigaste utav tekniker där inne. Men ja, hans möjligheter till en titelchans, han kommer nog, jag ska säga att han kommer falla långt bak. Alltså det vet jag inte, men fortfarande, det är jättesvår sålt en del två mellan de här två killarna. Så även om Cannonier spöar folk på vägen, så är det svårt att marknadsföra ett returmöte mellan de här två. Jag tror nästan att vi får lämna den här matchen, för det fanns inte så mycket att gräva efter, utan det intressanta kommer när vi börjar prata om den här matchen som kommer nu. Så får vi gå tillbaka till framtida spekulationer då, eller titta framåt. Så Alex Pereira, orankad, mötte nummer 4 rankad Sean Strickland.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alltså,
karma.
Otroligt. Vilket avslut. Hur snabbt det kom. Kort, jag vet inte om det var en höger eller vänsteraktig krok där. Schmock sa det bara. Strickland flyger ner. Pereira följer upp. Och det enda som jag nu tänkte på under då matchen mellan Carolyn Neary och Adesanya var att shit, kör Adesanya den stilen mot Pereira, då ser jag Adesanya somna. Det var det jag tänkte nästan hela tiden. Ja, får jag höra dina tankar först om Strickland och Pereira då?
Jag tyckte stoppet var på tok för tidigt. Jag tycker att det hade kunnat gå en 15, 25, 40 sekunder till av ground and pound. Nej, jag skojar. Jag blev väldigt imponerad. Och, alltså Pereira, han är läskig. Den killen är intens. Alltså, han har den energin av någon som har typ suttit inne i fängelse flera år i rad och liksom, så läggs en buffé framför dem och de bara måste ta sig förbi detta stängslet. Liksom. Han är en intensiv jävel. Jag skulle aldrig vilja ens sparras med honom. Han gjorde så mycket så bra och det kanske inte märks så tydligt, men det var lite grann att när han listade ut typ detta är det Strickland kommer göra, så bara höjde han tempo dit och så var det över. Sen, utan att försöka ta någonting ifrån Pereira, jag är knappast världens största Sean Strickland-fan. Jag tycker han borde sparka sina coacher eller någonting, för att helt ärligt, han gick in med den sämsta gameplanen och taktiken jag har sett på länge. Att långsamt marschera, alltså inte ens att klippa av vinklarna, men att bara följa. Utan att ens hota, att ens fejka en nedtagning. Du, kom igen, Sean, jag fattar att liksom världsbilden inte är ditt starka sida, men trodde du verkligen att du skulle kunna vinna en striking match mot en av världens bästa kickboxare? Alltså, är det hans hjärna som har svikit honom eller är det hans coacher? Jag vet inte vilket av dem, men båda två borde förbättras oavsett, för att han bara vandrade in i den. Han gjorde ingenting betydelsefullt offensivt. Han liksom vandrade rakt in i det. Alltså det var typ som en tidsfråga innan det skulle hända. Och sen så går han ut på sociala medier och snackar om allting gick som det skulle göra. Bara typ, dude, är du fortfarande knockad eller? Vad gjorde du som var bra? Herregud. Alltså, ja, det går, ja, när man har visst, alltså jag har ju ifrågasatt hans intellekt kanske ett par gånger beroende på hans uttalande, och detta var ju bara bevis på att mitt ifrågasättande var rättfärdigat.
Det här är den kortaste matchen i Alex Pereiras MMA-karriär. Visst, nu debuterade han 2015 men gick väldigt få matcher, men det var 2020 då han verkligen sparkade igång sin karriär på riktigt då. I UFC är det här första gången han vinner i första ronden. Hans första match mot Michalidis avbröts 0-18, alltså 18 sekunder in i rond 2. Bruno Silva, domslut. Sean Strickland, nummer 4 rankad, som är då bättre rankad än både Andreas Michalidis och Bruno Silva, om någon undrade. Han blev alltså släckt 2-36 rond 1. Ja, jag har missat det uttalandet från Sean Strickland, men jag kan övertyga dig om, försäkra dig, Sebastian Mene Martinez. Sean Strickland är uppenbart fortfarande knockad. Det här med att twittra och slänga ut uttalanden i sömnen, det är inte första gången folk gör det, men det händer nu igen. Nej, det är ju helt bizarrt att påstå att man i en match som varade 2 minuter och 36 sekunder tyckte att allting gick som man ville. Och det är klart att det gjorde förmodligen det, eftersom att deras gameplan var ju ren skit. Att gå fram mot honom, jobba bara med jab med en kille som blixtrar till och är helt livsfarlig. Jag tror att folk underskattar Alex Pereira. Jag tror att man tittade på honom innan den här matchen och tänkte, ah, vadå? MMA-snubben har 5-1. Han har alltså förlorat mot Quilem Otonio 2015 via Rear Naked Choke. Vad ska han ha att komma med här? Sen att han ska ha vunnit mot Adesanya i en annan sport. Ja. Okej. Okay. Jag vet inte. Sean Strickland, som vi har sagt, är inget geni. Han börjar bli nästan en karikatyr på sig själv, tycker jag, redan under presskonferensen. Jag vet inte vad han skulle snacka om, men han höll på att snacka om att alla var såna, vad var det, som beasts eller vildar och hit och dit, och den med kepsen, du är en riktig savage och bla bla bla. Det var som att han njöt så mycket av att få stå i centrum på något vänster att han helt missade vad han egentligen hade framför sig. Och det tycker jag blev ganska tydligt i matchen. Och som du säger, om strategin är den ifrån ett team att gå fram så mot Alex Pereira, då undrar jag om de har YouTubeat eller liksom bakgrundskollat fel Alex Pereira. Det är ett mysterium för mig. Det är ett mysterium för mig. Brukar inte Sean Strickland ha Sean, eller det kanske han inte har haft. Han brukar inte ha Parrillo i sin hörna, va?
Nej, jag tänkte på det innan. Jag kunde inte minnas det igen. Hej, Parrillo är en jättebra coach.
Ja.
Liksom, så, alltså det är ett stort jävla fråga. Jag kan för påpeka snabbt att den killen, Quimel Otonio, som submittade Alex Pereira för jättelänge sedan, faktiskt ganska bra. Han har record på 12-3, vinner framgångsrikt i LFA och Jungle Fight, har typ 6 raka vinster. Det var ingen nisse som han förlorade mot, men ja, tillbaka till det viktiga. Alltså, ja, jag kan verkligen inte förstå vad de tänkte. Hade han en off-dag kanske? Ja, jag vet inte, men som du säger, han börjar nästan känna som typ, om någon skulle vilja göra en driva med hur sådana typ alt-right-människor är, så skulle de visa en, alltså typ, det känns som en office-sketch, liksom. Att typ, haha, kan du tänka dig att vissa tror att vi på högern är så här? Fast du är det. Jag såg faktiskt en jättebra tweet där det var någonting i stil med typ, Sean Strickland is so alt-right but he got knocked out by a left hook. Eller någonting i den stilen. Jag tyckte det var jävligt kul.
Ja, jag vet inte riktigt vad han ska göra här heller. Alltså, jag tror ju att matchen mot Jack Hermansson hade kunnat sett väldigt annorlunda ut också. Om Jack hade kanske haft en annan strategi. Jag tror att skulle det någon gång bli ett returmöte, Sean Strickland och Hermansson, så tror jag den matchen ser väldigt annorlunda ut. Men
ja, Stricklands aktier rasade ganska, ganska stort här. Alltså, för att helt ärligt, han tog, om man kollar på hans match, det är inte som att han var världens mest underhållande fighter innan detta. Mm. Liksom, hans två tidigare matcher var typ extremt jabbtunga, liksom. Ja, hans fightingstil är inte den mest underhållande. Det är ju liksom lite grann hans personlighet, men han har åtminstone kunnat vinna för att liksom förtjäna att snacka lite grann. Men nu, alltså, såklart, jag har kollat sociala medier och sånt, alltså typ hela alt-right-publiken är ju fortfarande, ej, men han är fortfarande the man, du är fortfarande future champ, typ, okej, visst kompis, vi kan säga så om du vill. Men jag förväntar mig att han kommer rasa lite grann i rankningen, hamna utanför topp 5 garanterat, och jag tror det kommer ta ett bra tag innan vi ser Sean Strickland på, alltså, i ett main event igen på en fight night, som han har varit i hans två senaste.
Jag tror det med. Jag tror att det blir en uppförsbacke här nu för Sean Strickland. Speciellt också på sättet hur han förlorade, hur enkelt Pereira fick det att se ut, och att Pereira var orankad och hela den grejen då. Sen om 5 år kanske Pereira helt plötsligt är den som har försvarat titeln och slagit ut Adesanya i 3 möten, och då kanske man tittar tillbaka på den här matchen och ser den på ett annat sätt då. Men just nu, med den resumén som Pereira ändå har inom UFC, att det är tidigt, han har bara 3 matcher, han var orankad och så vidare, det ser inte bra ut. Det ser verkligen inte bra ut. Jag har ingen aning om vad som kommer hända med Sean Strickland nu, men jag tror nog att lite så här rampljus kommer nog att, det kommer nog inte försvinna från honom så, men jag tror nog att folk blir lite svalna till honom. Jag tror att vissa kanske tyckte att det var skönt att han blev släckt också. Så vi får helt enkelt se vad som händer framöver, vad han får för match efter det här och vilka möjligheter han får. Men Pereira ser ju absolut ut att gå om titeln härnäst. Och det ska ju bli otroligt spännande. Hur tror du att den matchen går?
Alltså du vet, jag tror att till viss del så är det väldigt lätt att köpa. Jag vill kolla de två matcherna i sin helhet. De två kickboxningsmatcherna. För att vad jag har hört så var det typ, alltså det var knappast en överkörning. Liksom. Alltså det var en typ jämna matcher och sådär. Och sen så blev han prickad. Så jag vill ändå kolla om de matcherna. Sen så är det ju annorlunda. Vi har nog aldrig sett Adesanya dyka på en nedtagning. Men helt ärligt, jag blir inte förvånad om vi ser det i denna matchen. Det är väldigt intressant för att jag känner på något sätt att vi fortfarande inte har sett nog av Pereira. Och jag tycker det är en ganska rimlig grej att säga med tanke på att han har liksom 7 MMA-matcher sammanlagt. 3 i UFC, och att jag tycker den matchen som mest om hans potential, det var inte ens denna, det var hans förra match mot Bruno Silva. Och även där var det liksom en väldigt striking-baserad match liksom, så alltså jag vet inte om Pereira kan ha samma framgång mot Adesanya i MMA som han hade i kickboxning. Och sen han är lite uppe, alltså han är ändå 34, det är inte jättegammalt, vi har sett galnare saker liksom, men alltså det, jag har faktiskt väldigt svårt att säga. Jag känner att jag måste studera lite mer deras kickboxningsmatcher innan jag konkret kan säga någonting, men på förhand så tror jag bara att Adesanya är så bra, åtminstone i MMA, på att bestämma distans att han kan ge Pereira problem på distans. Sen så tror jag att så fort den distansen kortas av lite mer till typ boxningsdistans, så tror jag Pereira kan vara väldigt farlig. För att, alltså den vänsterkroken som han sänkte Strickland med, exakt samma vänsterkrok som han sänkte Adesanya med. Så det finns farliga grejer här, men jag lutar ändå hyfsat bekvämt mot Adesanya.
Ja, det är ju intressant. Det är det jag känner. Det här är ju väldigt, väldigt intressant match. Så vi får verkligen bara hoppas att den blir av. Och att vi kanske får den här matchen utannonserad så snart som möjligt. Adesanya själv direkt efter. Han bara, vi vet redan vem som kommer här näst. Liksom Pereira läste hemma på Jones Gates och hela den biten. Och Alex Pereira efter Strickland. Ja, nu hejar vi alla på Adesanya. Så det är tydligt. Båda vill mötas igen. En titel står på spel. Alltså, det här är ju också ett drömscenario för UFC. Alltså, countdownen, yeah, förstår du själv? The only man to beat Adesanya twice. Du vet, så här, nu om titeln. Och båda har gjort en liknande MMA-resa. Adesanya kom in med inte så många matcher i UFC. Flög upp i rankingen. Kommer från den bakgrunden. Nu kommer Pereira som är den enda som har släckt honom. Också ganska få matcher inom MMA, men flygit upp i rankingen. Och nu står han mot titeln mot killen som gjorde exakt samma sak några år innan. Alltså det är ju så mycket historia. Här kan man ju bara, det finns stories to tell här helt enkelt. Och det är ju så fantastiskt. Och det här öppnar ju upp för så mycket konversationer. Man kommer kunna sitta och spekulera om det här. Och jag vet att när matchen väl är utannonserad och det väl är dags, så kommer vi kunna sitta och bara köra ett avsnitt som bara handlar om det här. Där man kan gå igenom deras historia och djupdyka. Så det, alltså jag blir ju bara taggad bara på allt man kan prata om runt den här matchen. Så jag tror att vi släpper den diskussionen nu och så här låter lyssnarna bara få börja förstå vad som komma skall. Men sjukt spännande och kul att liksom allt det här gick, föll in i rätt linje och att de nu står på tur och att båda vill möta varandra. Och det märks också att Adesanya vill få tillbaka den där, han vill hämnas. Och det är tydligt, för att det hade också kunnat vara fuck the guy who beat me twice. Liksom, vinn nu bara Strickland. Så att, men nej, han är verkligen så här. Vi ska mötas, men håll koll på din kille. Jag håller koll på min. Men liksom, förr eller senare, vi kommer ses. Och det är, nej, spännande. Riktigt, riktigt spännande. Alltså, jag vill ju egentligen prata om Sean O'Malley. Men jag tycker att vi gör det korrekt att bara ta Robbie Lawler och Brian Barberena först. Alltså... Barbarena, snyggt. Alltså, vad kan man säga? Killen vred upp tempot i rond 2 och det blev för mycket för Lawler. Mark Smith fick helt enkelt kliva in och bryta stående. Och det var korrekt. Jag har inget problem med det stoppet. Barbarena, snyggt presterat. Robbie Lawler är livsfarlig, men jag tror nog ändå nu att det börjar bli dags för Robbie Lawler att överväga. Jag förstår, han har nog ett rätt fint kontrakt, han tjänar nog rätt bra pengar på sina matcher och han kommer nog vilja gå några matcher till för att kanske bunkra upp, och det fattar jag. Men jag hade också inte haft någonting emot om Robbie Lawler börjar att knyta av sig, knyta upp handskarna och lämna dem där inne. Det är en legendar. Han har gjort så mycket för den här sporten. Han har varit, alltså, är det 20 år eller snudd på 20 år i gamet. En lång, lång, lång gedigen karriär. Och om inte Robbie Lawler blir en Hall of Famer, då vet jag inte vad som krävs för att bli det med tanke på hur länge han har fightats. Många kände lite så här, fan, Frankie Edgar gick ut på det sättet. Vad tråkigt. Jag gjorde kanske inte det, men jag har den känslan runt Robbie Lawler. Det är en kille jag respekterar så ruskigt mycket. Jag fick äran att träffa honom under Anaheim-galan då han skulle fightas mot Donald Cerrone, och det är där jag fick ännu mer kärlek till Robbie Lawler, men jag blev sjukt störd på Donald Cerrone för han var bara dryg, medan Robbie Lawler var istället supertrevlig och extremt jordnära. Så jag har all verkligen respekt för Robbie Lawler, inte bara som fighter utan också som människa. Det är en riktigt, riktigt reko kille, och fan alltså. Synd att han inte kunde få vinsten. Kände att det skar lite i hjärtat när han torskade. Men Robbie Lawler är inte den Robbie Lawler han var som när han mötte Rory McDonald och som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, trist. Men så är det. Det är många år i gamet och många matcher där man också har lämnat en del av sin själ där inne, och det har han verkligen gjort. Han har krigat på ordentligt alltså där inne i buren.
Jag känner lite grann som så här att Robbie Lawler, när han gick matchen först mot Rory McDonald och sen mot Carlos Condit, och den Condit-matchen glöms alltid bort, men det är en av de bästa titelmatcherna ni någonsin kommer se i UFC. Efter de två matcherna så var han aldrig riktigt likadan, och det kan man förstå med tanke på hur mycket stryk han tog i de två matcherna. Jag gillade verkligen denna matchen för att detta var typ perfekt sorts motståndare för Robbie Lawler. Liksom detta känns som typ, ja, men det här är typ den sortens killar som brukar gynna dig stilmässigt, och egentligen såg man ju det lite grann i första ronden. Jag tyckte första ronden så var Robbie Lawler ganska bra faktiskt. Tänkte, oh shit, vi börjar se lite det här. Men ja, han kunde inte hänga med i tempot. Och cred till Barberinas jab var där hela tiden. Som en större mygga framför ansiktet. Liksom inte det som kommer knocka, men det som kommer stoppa motståndarens offensiv. Liksom sega ner det. Robbie Lawler har liksom vunnit en av sina, eller två av sina typ åtta senaste, de vinsterna är mot Nick Diaz som såg ut som fan, och Donald Cerrone. Så jag skulle inte bli sur om vi såg en sista match mot en typ Tim Means, alltså någon i den stilen. Jag hade ändå varit lite okej med det, men jag är också väldigt, väldigt, väldigt okej med om Robbie Lawler väljer att hänga upp handskarna. Han förtjänar, jag känner att han är ändå någon som även igenom den här typ många förlusterna, att fansen har aldrig slutat älska honom på grund av det. Han är så uppenbart liksom öppen och ärlig. Det märks att det är ingen show. Han fejkar ingenting och folk uppskattar det. Folk uppskattar de som är äkta. Och han har alltid, alltid, alltid varit det. Han har inte ändrats mer än att han kanske blev lite av en smartare fighter med genom åren relativt till hur han var i sina yngre dagar. Så all respekt i världen för Robbie Lawler, vad han än väljer att göra. Så många minnesvärda matcher att se tillbaks på, och ja, håll huvudet högt, Robbie, det förtjänar du.
100%. Pedro Munhoz tog sig an The Hype Machine, Sean O'Malley. Matchen bröt 3 minuter och 9 sekunder in i rond 2. Det var ett finger mot ögat. Pedro Munhoz fick inte upp ögonen. Vissa online tycker att Pedro Munhoz tog den enkla vägen ut. Även Sean O'Malley har väl kommit med ett sånt uttalande. Däremot, den som fick åka till sjukhuset och har fått en skrapad hornhinna, det är Pedro Munhoz. Och då kan man inte fortsätta, även om Michael Bisping tog ett bälte med ett öga och så vidare. Men det är skillnad att kliva in med ett öga kontra att bli av med ett öga där inne. Det är två helt skilda saker. Jättetråkigt att matchen tog slut på det här sättet. Det är sånt som händer. Bör de mötas igen eller borde vi gå vidare?
Vet du, jag har tänkt på det så mycket för att på ett sätt så känns det som att man borde gå vidare. Men på ett annat sätt så tycker jag Munoz gjorde ändå väldigt mycket bra. Jag tyckte han hade helt rätt gameplan liksom. På förhand så kändes det som att han skulle typ spela rakt i händerna på O'Malley, men jag tyckte Munoz gjorde just att han liksom bytte stance samtidigt så att han aldrig var liksom, hade den öppna sidan utåt mot sparkarna och sådär. Och jag tyckte han presenterade ett par intressanta problem för O'Malley. Sen så betyder det kanske att O'Malleys team och UFC just av den anledningen väljer att kolla i en annan riktning. Mycket möjligt, och det handlar om pengar i slutändan. Jag skulle inte kunna klandra dem om de gäller att göra det. Men jag hade faktiskt velat se det. Jag säger, varför inte göra en rematch? Main event på en Fight Night-gala. 5 ronder. Munoz, kom igen. Alltså, detta är en av de tuffaste killarna i en redan tuff division. Han vill inte ha en enkel väg ut. Det köper jag inte. Liksom, mm. försök att göra vad som helst med ett öga. Liksom, typ, om jag får en dammtuss i mitt öga så kan jag fan knappt sitta och skriva en artikel. Och så vill folk att han ska gå tillbaka och liksom fightas i en och en halv rond till. Nej, det där tycker jag inte är rimligt. Så egentligen tycker jag att man borde boka om den, men jag är nästan övertygad om att den inte blir ombokad.
Nej, det skulle inte förvåna mig heller om den inte blev det. Jag är helt okej med vilket som. Tråkigt alltid när matcher avslutas på det här sättet. Vi får helt enkelt bara se vad de väljer att göra härnäst. Mm. Jalen Turner, Brad Riddell, herregud. Herregud, jag trodde inte att matchen skulle vara i 45 sekunder och avslutas så enkelt av Jalen Turner, men han är legit, alla lättviktare. You got a problem, för Jalen Turner är ett riktigt problem i divisionen, eller vad säger du?
Oh, definitivt. Detta var, alltså egentligen, jag tyckte vi snackade om det innan, att jag var väldigt delad kring den här matchen, för jag kände mig osäker kring vem som skulle ta hem det. Men det var ju ingenting osäkert i denna prestationen. Jalen Turner, fan, han fightas långt liksom. Han använde räckvidden jättebra. Han skakade ju ändå Riddell väldigt tidigt med ett av de slagen innan liksom han dök på nedtagningen och det där. Lättviktsdivisionen har en ny spelare. Lättvikt har blivit så spännande igen. Det känns verkligen som att det är så mycket nytt blod på väg in liksom. Vi har Makhachev, vi har Gamrot, vi har Sarjukian. Men vi har också de här killarna som Jalen Turner som är typ precis utanför sådär knacka på dörren till topp 15, och detta är ju definitivt en sån prestation som välkomnade in i topp 15 med öppna armar. Han har avslutat 5 raka matcher. Den ena motståndaren mer imponerande än den andra. Innan detta så var det Jamie Mullarkey, Riddells landsman, som också var typ ändå sådär lite halvt hypad sådär. Men wow, alltså akta er för The Tarantula är här för att fånga sitt byte.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad de ger honom härnäst. För han är ett problem, som sagt.
Vänta, vi kollar på rankningen snabbt. Om vi kollar på rankningen, ja. Brad Riddell var ju rankad på 14:e plats redan.
Mm. Exakt.
Det öppnar upp. Nej, alltså ovanför honom så är det Dan Hooker, sen McGregor, sen Sarjukian, sen Fiziev. Jalen Turner har verkligen etablerats. Alltså, det är ju nästan omöjligt att inte ge honom ett toppnamn efter detta.
100%. 100%. Ska vi ge honom Conor McGregor som är rankad 12?
Mardrömsmatch för McGregor. Så lite att vinna på det.
Conor McGregor bara, give me Jalen Turner. Nej, jag tror Conor McGregor.
Det var jag nästan gillar. Alltså Jalen Turner mot Tony Ferguson. Båda två långa, lite oortodoxa killar. Jag gillar den matchen, jag vet inte.
Du gillar den för att du är sadist och vill se Tony Ferguson på stryk. Det är det enda det handlar om.
Nej, jag är Team Tarantula nu. Alltså, jag har en ny favorit utan tvekan.
Nej, men verkligen. Alltså, jag tror att om folk inte redan visste vem Jalen Turner var, så han har nog öppnat upp ögonen på många och snacka om att verkligen kunna göra det. Nu spelar det ingen roll att den här galan sändes på ABC i USA för oss här i Sverige. Men för dem i USA, det är stort. Det här är en jättestor kanal. Det var den sista matchen på underkortet innan den går över till pay-per-view. Det där var alltså matchen som skulle få de sista så här tvivlarna på, ska jag verkligen betala för att se UFC 276 eller inte? Är de här, vad är det, liksom 70, 80 eller 90 dollars värt? Och jag tror att många efter den matchen gjorde så här, okej, jag vill se UV-kortet and I gotta follow Jalen Turner på Instagram. Bam! Det var jag tror hände där. Så han har nog definitivt fått mycket nya följare, många nya fans och ja, några som kanske inte riktigt har förstått vad The Tarantula går ut för har nu varit så här, okej, vad kommer härnäst för den killen? Och han kommer nog bli bokad ganska snabbt. För han kliver in oskad och bara bam, bam, över. Yeah. Så vi kommer nog se honom väldigt, väldigt snart i en UFC-bur igen.
Oh, ja.
Jim Miller. Tack Jim Miller. Han har nu officiellt pensionerat Donald Cerrone. Ni vet att jag inte gillar honom, cowboysen. Jag gillar han som fighter. Jag har ingenting emot honom, liksom cowboy som fighter. Jätterolig, jätteunderhållande. Den interaktionen jag har haft med honom, jag tycker han var ruskig douche, riktigt otrevlig, väldigt, väldigt dryg. Ja. Han gör exakt för er som du undrar varför, Paul, jag har nämnt det ganska många gånger, men han pratar oftast väldigt mycket om att så här, åh, du är på ett sätt när kameran inte är på, så är du på ett annat sätt när kameran är på. Han är exakt så. Han är exakt så. Han är rätt dryg innan kameran går igång och sen drar han på skärm när kameran börjar rulla. Så om du hatar på det, Donald Cerrone, var inte så själv då. Men det är tydligen det han är. Men nu sa han själv, efter matchen så sa han att jag älskar inte det här längre, utan nu vill han satsa på film. Och jag tycker det är ett bra beslut. Han har gått in, han har fått stryk många gånger nu på senaste tiden. Så för sin egen hälsa, helt verkligen rätt beslut av Donald Cerrone. Jag kanske pratar kritiskt om honom så, men jag önskar verkligen honom all lycka och att filmkarriären går precis som han vill. Jag skämtar bara, jag hoppas att den går helt åt helvete och att han... Nej, jag skojar. Skämt igen. Alltså självklart, jag hoppas verkligen att det går jättebra för honom, att han liksom hittar en ny möjlighet att tjäna pengar där. Det är själv en bransch som jag har doppat mina fötter i och gjort lite grejer och verkligen har stor passion för film. Så all lycka och all heder för Donald Cerrone och även han. Alltså fantastisk karriär, sjukt bra, varit med i gamet jättelänge och fan, tack för allt liksom, även om jag kritiserar honom hit och dit, men det är också med lite kärlek som jag gör, även fast han är en douche, men whatever. Vad var din tanke om matchen?
Jag blev typ ständigt imponerad av Jim Miller varje gång jag ser honom, och jag vet inte varför jag glömmer det inför varje match. Jag vet inte vad, han är typ snäll och tystlåten och allt sådär, och syns och hörs inte, och men tre raka vinster, alla på avslut nu. Jim Miller, han är 38 år och fortsätter avsluta. Erfarna, skickliga killar. Båda, det kändes nästan som att han blev träffad, alltså typ båda två träffade samtidigt. Och att han kunde ändå vara så alert som han var, tyckte jag var imponerande. Blev inte jätteförvånad av att se detta, för hela det här med att Cerrone säger att han älskar inte det längre, tycker man kan se det lite i hans prestationer, om jag ska vara ärlig. Nu har jag inte haft den där personliga kontakten med han som du har, men så jag ser han mest som typ, ja, han har väl en del åsikter och uttalanden som jag inte är ett jättestort fan av egentligen, men Han är liksom en legendar och jag tycker han förtjänar att komma in i Hall of Fame framöver, alltså lite längre ner, för att hur mycket han har åstadkommit. Nu fick han förvisso sitt rekord borttaget för att Jim Miller gick ju om honom med flest antal segrar och matcher och sånt i UFC nu. Så det var ju lite episkt där, men alltså så mycket som han har gjort, jag tycker, jag menar, om man bara ska läsa upp, alltså om vi ska bortse från WEC, vilket egentligen är väldigt respekterat, om man bara ska kolla på vilka Donald Cerrone har inte mött, men vilka han har slagit i UFC. Charles Oliveira, Jeremy Stevens, Melvin Guillard, Edson Barbosa, Eddie Alvarez, Benson Henderson, Rick Story, Matt Brown, Mike Perry, Ally Kint, alltså kom igen, detta är verkligen who's who. Sen man kollar på vilka som han har mött men förlorat mot, det är typ nästan alla de bästa i två olika divisioner. Så han förtjänar ju också otroligt mycket cred för allting han har gjort. Lycka till med filmkarriären, men det är en helt ärligt en väldigt nischad marknad han ger sig in i. För jag vet inte hur mycket du har sett om den här filmen som han ska göra med Gina Carano. Där, den heter Terror on the Prairie.
Och, alltså så här, jag har sett lite trailers på det, så Ronnie Me.
Yeah.
Det finns film och så finns det film, precis som det finns UFC och det finns andra organisationer. Han kommer nu göra film som inte är UFC-kaliber, om man säger så. Utan kanske mer kommer påminna om typ XQ3, någon obskyr organisation som finns i något land och någon stat som inte känner till. Det är nog mycket sånt han kommer göra. Han har gjort några Netflix-filmer, men det är ju rätt mycket. Alltså, jag tittar ju inte på den typen av film. Han kommer nog ha lite sån karriär som, vad heter han? Rand Couture. Som jag.
Yeah.
Förutom då Expendables, men han gör ju också i riktigt skeva filmer där han har huvudroller i, där det ser ut som att specialeffekterna är gjorda på en Commodore 64 i princip. Så det är nog inte så. Yeah. Men nej, jag kommer ju inte vara en sån som är så här, oh my god, det är Donald Cerrone med den här filmen. Nu bokar vi lördag, sätter oss och kollar. Nej.
Det som jag var mest förvånad över när jag kollade den här, för att det är en sån, han spelar en cowboy, de måste försvara deras rant, alltså typ, kan det bli mer amerikansk cowboy än detta? Liksom, jag förväntade mig att alla de skulle försvara sin ranch från var mexikaner. Jag hade nästan tagit det för givet. Nu ser det ut som att de har blandat ihop det lite grann för att det inte var så uppenbart rasistiska. Men han har ju gått ihop, alltså de som gör den här filmen, det är ju sådana typ som de är för höger, alltså, eller typ de har en väldigt tydlig agenda med deras budskap och deras filmer och sånt, när jag glömt vad bolaget heter. Men alltså det är typ Ben Shapiro, alltså typ alla de här är typ lite alt-right som tycker att allting, alltså typ, varför inte skrika en ordet hur högt jag vill och ändå få en plattform? Du så jävla PK-mes. Det är typ lite sånt folk som jag håller på att göra filmer, så jag har inga jättehöga förväntningar av hans framtida filmkarriär. Men vet du vad? Lycka till, Donald. Önskar dig allt det bästa. Ha så kul med dina söner på ranchen och allt det där. Och hoppas de växer upp friska och krya och gör det de vill göra också.
Vad menar du med N-ord? Är det nischad du syftar på? Nischade filmer, eller?
Ja, exakt. Nyans. Nyans är N-ordet som högern inte tål.
Ja, precis. Nej, ja. Roligt. Du berör oss vidare. Ian Gary, återigen, plockar hem en vinst. Jag har bara en enkel fråga där. Hur långt tror du att han kan gå?
Jag känner att jag får inte det lika självklara svaret som jag vill ha. Och det är just för att jag ser inte nödvändigt hans... Jag hade hoppats på en lite bättre motståndare. Åtminstone någon lite mer väletablerad. Än så länge, baserat på hans prestationer i Cage Warriors och i UFC, det ser ut som att hans tak är jävligt högt.
Ja.
Men det är bara just den här typen. Fast jag vill se han mot en lite mer etablerad, komplett fighter i UFC. Jag känner inte riktigt att vi fått det än. Men som sagt, baserat på allting han har visat i UFC och Cage Warriors, så ser jag att kan bli framtida mästare, men det är det. Jag vill se den här tuffa nöten att knäcka. Jag känner att alla hans motståndare i UFC har varit lite sådär fördelaktiga matcher, alltså snälla matchningar liksom. Vilket jag kan förstå dem, vi bygger upp honom långsamt, men jag tänker att tills vi ser den där riktigt tuffa motståndaren så kommer jag inte vara helt övertygad.
Nej, det är bra sagt. Det är så jag känner med. Det kanske är bra att han får gå den här lite långsammare vägen. För att jag tror att vi som har sett honom från Cage Wars, vi vet vem han är och vi vill gärna se han bli testad snabbare. Men jag tror ändå att det är bra att han får växa in i den här rollen, så att han inte blir den här som för snabbt blir upphypad och uppskickad. Liksom. Jag tycker, vad är det, tredje eller fjärde matchen han har gått i UFC nu? Jag tror att det här är en bra start. Jag tycker definitivt att det är en bra start. Och jag säger det hela tiden, men det ska bli väldigt spännande att se vad han får för matchning efter det här. Men han sitter på sjukt mycket potential. Det var kul att höra också hur kommentatorerna hyllade honom. Liksom att hans striking och hans teknik är väldigt, väldigt bra. Och det är det jag tyckte särskilde honom redan i Cage Warriors. Där är det en annan typ av matchningar, men nu ändå att han levererar på den här nivån, det är kul att se. Och jag tror att det kan
men han, alltså... för att vara så stor och lång som han är, alltså, han använder sin storlek och sin räckvidd väldigt bra för att vara en ung fighter. För att man har ju sett väldigt många exempel på fighters som typ, det känns som att de fortfarande håller på att växa in i sin kropp för att de bemästrar inte riktigt avståndet och de grejerna. Men jag tycker han känns väldigt, väldigt erfaren. Liksom. Han känns rutinerad i allting han gör. Det finns en säkerhet i alla hans kombinationer och sånt som jag tycker är väldigt, väldigt, det märks liksom.
Ja. Vad tyckte du om Duplessis och Tavares?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fight of the night? Ja, den enda som tyckte att det där var egentligen Fight of the Night och inte Barbarina mot Lawler. Driscoll's Duplessis, han är ju en sån som jag är ganska säker på att jag nämnt han tidigare. Han var någon som liksom såg bra ut liksom innan UFC. Jag minns jag skrev en lista på MMA-nytt för typ 6 år sedan eller någonting sånt om afrikanska talanger och han var en av dem. Men samtidigt Brad Tavares får inte nog mer respekt. Det var också en av de grejerna jag tänkte på. Att ett, den killen har en riktig jävla haka. Men sen samtidigt, han har inte fått snälla... Alltså, många ser honom som en grindvakt. Och visst, det är han väl till viss del. Men i den finaste bemärkelsen, hans senaste förluster, Brad Tavares, det är Edmin Shabazian, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Tim Boach och Joel Romero. Det där är tufft motstånd. Och han visade varför han är hemma i toppen, Tavares, i den första ronden. I den första ronden tänkte jag typ, oh shit, kommer han sätta stopp för hype-tåget? För Tavares gjorde allting rätt. Men Driscoll's Duplessis, han har en sån konstig, avig, stressig stil där han verkligen exploderar och typ nästan överanstränger sig, och jag tror att det kan bli ett problem när han kommer lite djupare in i divisionen. Men på denna nivån än så länge så gör han det bra. Han är bra på att ta slag också, men jag tyckte att det märktes att Tavares var lite bättre på att ta slagen på de här hårda slagväxlingarna. Ja, vi har definitivt någon intressant att se fram emot i mellanviktsmatcher i UFC. Men igen, jag tror att jag ser en del hål i hans game, och han kan bli toknockad om rätt fighter tillämpar rätt teknik mot han härnäst.
Han har också lite det obehagliga med att även när han ser trött ut så har han fortfarande väldigt mycket energi uppenbarligen. Skickar tunga slag och det ser ut som han är på väg att somna av bara trötthet, men han skickar bomber och har en sjuk energi. Det är en intressant fighter och det här var ett bra test för honom. Alltså, Julia Stoliarenko, det där armlåset är ett av de obehagligaste jag sett på länge. För man ser verkligen hur den direkt armen hamnar helt fel, och Jessica Rose Clark bara i panik klappar, för armen har ju slitits ur led bokstavligen. Ja, det är väl det. Det var så vi öppnade upp galan och det var hemskt. Vad var din tanke när du såg armen böjd i den obehagliga vinkeln?
Jag tänkte, oh shit, igen! För att Jessica Rose Clark, hennes förra match förlorade hon på armbar i första ronden. Nu var det inte så här snabbt. Men alltså, hennes arm fick en ny postkod. Liksom. Mm. Det var jobbigt att se. Kul för Julia. Detta är väl hennes första UFC-seger någonsin. Det är hennes andra vända i UFC, om jag minns rätt. Hon typ fick lite av en... Ja, precis. Hon fick en chans efter Ultimate Fighter. Förlorade den, gick utanför UFC och sen vann en massa matcher. Kom tillbaks, förlorade 3 raka. Nu fick hon äntligen sin seger. Hon måste väl vara den första kvinnan från Litauen att säkra en vinst i UFC, vilket är en kul liten prestation och ett kul litet rekord i sig. Jag har aldrig riktigt fightat varför UFC pushar Jessica Rose Clark så hårt.
Nej, jag fattar inte det
egentligen. Alltså, jag tycker inte hon har gjort någonting jätteimponerande. Liksom typ nästan majoriteten av hennes vinster är typ split decisions och sånt. Ja. Kan då, ja, det är väl kanske lite sexism om hur hon ser ut, och hon har väl en OnlyFans och sådär, kan jag tänka mig. Så. Men jag tycker Jessica Rose Clark, hon, jag har aldrig varit jätteimponerad egentligen. Jag vet inte hur mycket hon har kvar att ge, för att det känns som att det finns en tydlig väg till seger mot henne. Liksom, plocka ner henne så kommer hon ha det svårt, och även på fötterna. Liksom, Panny visade jättesnyggt att du kan boxa upp henne ordentligt också om du mixar upp det och inte låter henne bli bekväm i en viss distans. Så ja, lite enformig fighter som tas fram till UFC starkt ifrågasätter. Och, men sen Julia, ja, jättekul för henne. Alltid kul att se europeer vinna i UFC. Det är kul för oss europeer. Men ja, obehagligt brott.
Jag har inte sett de andra två matcherna, alltså Macy Barber och Jessica Ai samt Andre Muniz och Uriah Hall. Har du sett dem?
Ja, jag kan säga Jessica Ai såg lite trött ut, som jag tycker hon har gjort i många av sina senaste matcher. Ja. Liksom, det känns som att Valentina Shevchenko förstörde hennes karriär. För att efter att hon blev så där brutalt knockad av Shevchenko, så förlorade hon alla, alltså vad är det, 5 UFC-matcher, eller 4 av 5 UFC-matcher, och varenda grappling-tävling hon deltog i också efter det. Och då blev hon avslutad i de grappling-tävlingarna till och med. Så detta var en jättesnäll match för Macy Barber, en före detta titelutmanare som typ, alltså, jag kommer sätta det om att spara. Vad är Jessica Ai riktigt bra på?
Ja, det är verkligen frågan. Det är väl inget speciellt.
Eller hur? Exakt, hon har aldrig varit någonting jättespeciellt. Hon fick en titelmatch för att hon fightades i en division som var extremt tunn. Men Jessica Ai har aldrig varit någon sådär jättetalang. Detta var perfekt match för Macy Barber att liksom bygga på vinstviten, skalpa ett stort fint namn. Barber såg bra ut. Hon var väldigt bra i clinch, snygga armbågar. Allting som har liksom satt henne på kartan hittills liksom fanns kvar. Men det var mest typ att det var exakt så som jag förväntade mig att det skulle gå, och jag har fortfarande inte sålt på Macy Barber. Om det finns någon som är på Future, så tror jag snarare mer på Ian Gary än Macy Barber. Men ja, det får vi se. Och sen en till match som jag visste exakt hur det skulle gå. Andre Muniz, en kille som bröt armen på Jacare, vilket är alltså grappling fjäder i hatten utan dess like. Och Uriah Hall, som är, utöver faktumet att han är väldigt, väldigt ojämn, knappast en bra grappler. Liksom, eller bra, han är ju UFC bra, men det är verkligen inte hans styrka. Så när de satte ihop den här matchen tänkte jag typ, de vill etablera Andre Muniz som en så ett framtida hot för divisionen, för att detta är en perfekt för match och som kommer ta han till topp 10 nu. Andre Muniz, den här killen har sakta i tystnad liksom skapat en riktigt fin vinstsvit. Alltså, om man räknar med Contender Series så har han 6 raka, och han hade flera raka innan dess också utanför. Och sen de man har slagit liksom typ i ens 3 senaste, så har han slagit Jacare, Eric Anders och sen Uriah Hall. Fin meritlista. Det där är en riktigt fin meritlista. Så den här killen, han är, syns inte, hörs inte, kan inte engelska, liksom allt det här som går emot för hur man ska slå igenom i UFC. Men den här killen kan bli en ny Nasruddin Imavov, inte i stilen, men liksom att typ någon ny som är riktigt farlig i mellanvikt, som börja skalpa stora namn och som kan definitivt bli någonting i framtiden.
Ja, det är... Nu får vi se också vad som händer med Uriah Hall för honom.
Tycker synd om han.
Och Jessica är inte... Jo, Jessica är precis. Får se om hon får behålla kontraktet eller inte.
Hon gick i pension.
Hon gjorde det?
Hon pensionerade sig efter denna, ja. Vilket ja, var också rätt.
Det var rätt beslut, låter det.
Uriah Hall, han är 37. För samtidigt, han har förlorat 2 av sina 6 senaste matcher, så helt, det är inte dåligt. Det, alltså egentligen, när han är bra så är han väldigt, väldigt bra, men det är det, han har alltid varit ojämn och enformig. Så det, mot rätt motstånd så kan han bli en utmärkt grindvakt. Men jag vet inte hur mycket längre han har. Han har väl förhoppningsvis gett upp på titeldrömmar. För att låt oss vara ärliga, det där kommer inte hända. Liksom, vi har Alex Pereira och sen så längre ner på rankingen så har man fighter som Nasruddin Imavov och André Muniz. Och det finns flera som Discus du Plessis på väg upp. Så ja, hans... respektive jag har, det är den där med en snäll kille också.
Ja. Vi kommer att röra oss vidare. Om ni vill lyssna på uppladdningen inför nästa helgs gala så gör vi det i nästa avsnitt som kommer näst. Men innan det så vill jag tacka fyra Patreons som är signade på tier 3. Och det är David Gissler, Fredrik Bojang, John Magnusson samt Jörgen Fleckerud. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det uppskattas otroligt mycket. Så nu över till nästa avsnitt. Presenting the reigning, defending,